Podplay.
Ja, då är vi tillbaka här i Kick TV. Martin Heinius, Petter Landén med mig. Vi ska bryta ner de senaste lyssnarsiffrorna, eller tittarsiffrorna snarare, för Kick TV. Och bjudit hit Pontus Weinemo som ska stå till svars egentligen för de siffrorna vi har. Och ja, men, alltså, som alla frågar, alla skriver på Twitter, varför tar vi inte in Therese Strömberg för att liksom vända den här nedgående trenden?
Nej, men jag vill inte komma in där än. Alltså, det är vi är i ett läge här där ni två och jag, vi har inte visat den ambitionen och den styrkan, vi har inte varit intensiva nog i våra konversationer och säga ja, Therese, hennes karriär, kolla på hennes karriär, vad hon gjort, hon har uppnått allt, hon är en av de största där ute. Ska ta in henne i det här läget, det är ju respektlöst mot henne.
Jag tycker att Pontus har helt fel, det är ju respektlöst att hålla Therese utanför i ett sånt här läge. Hennes karriär, precis som du är inne på, allting hon har uppnått, det är här hon ska in, hon ska visa upp sig. Vi ska inte ha henne utanför de här poddkonversationerna. Det är respektlöst att inte låta Therese podda.
Vi är i ett läge där vi möter den värsta konkurrenten och de bara sticker iväg och vi står kvar och vi hinner liksom inte med. Ska vi ta in henne i det läget, det är bättre att vi bygger upp en grund och sen så tar vi in henne när vi väl närmar oss dem.
Jag håller inte alls med, så är det inte.
Men Pontus, du säger ju alltid att en individ kan inte vara större än laget eller podden i det här fallet.
Ja, men Tre lyssnare, respekt.
Kick and Rush är tillbaka äntligen i helvetet, säger jag. Har det spelats lite fotboll för en gångs skull i ligan vi alla älskar. Mm, och det är Premier League. Petter Landén är tillbaka med oss, taggad så in i...
Ja, jag var så glad i morse när jag så här, nästan... De senaste veckorna har varit så här, okej, kickinspelning. Jag måste försöka hitta något roligt Twitterklipp eller någonting. För han har inte spelat fotboll på så här 48 dagar. Har Gary Neville pratat om potatis igen? Kan vi göra någon grej på det? Och så bara, just det, jättemycket fotboll.
Och telefonen är på flight mode, ingen vab-samtal kommer bryta igenom.
Nej, fan vet.
Pontus, Weinemo. Ja. Hur taggad är du efter de här matcherna?
Alltså jag var ju mer taggad inför helgen än vad jag är nu. Det enda som är skönt är att United också är dåliga liksom. Mm. Det är det som får en att kliva på morgonen.
Ja, vad härligt. Skadeglädje är den sanna glädjen. Apropå det då, det här City som manglar sin statsrival med 6-3. Kan vi inte bara... Alltså, pausa den här ligan ett par år tills Haaland är borta. Det känns ju som att man spelar Age of Empires online och någon har knackat in Big Daddy, åker runt med bilar med kärnvapen och bara spränger allting. Och man bara, ja, vad ska jag göra? Kul.
Ja, det går ju inte.
Nej.
Jag gjorde en liten koll här i morse på norska Manchester United-forum för att se hur många det är som har liksom bytt sida. Mm. Men än så länge, jag lyckades inte riktigt hitta någon. Men,
jag uppskattar ambitionen väldigt mycket.
Men det borde vara en sån tråd på ett forum. Vi som byter sida. Och så, jag är med. Plus en.
Typ. Ja, men man bör också se så att tendensen, jag kollar på Google Trends i Norge för sökningar på Manchester United och Manchester City. Och det har gått upp väldigt mycket mot Manchester City. De käkar ju kapp de här.
Mm.
Vilket ju är rimligt också med Haaland. Men jag tänker att just den här matchen, det var vi också inne på förra veckan, att det är nu norrmännen byter sida.
Ja, alltså den nya generationen norrmän kommer ju inte hålla på United i alla fall.
Nej, det är
ju som är jävligt
switcha,
klart.
Det är ju inte någon sann supporter då, om man bara, för att det är norrmän.
Ja, det är det faktiskt den här poddens officiella hållning. Det är norrmän. Ja. Det är skitsamma. Alltså, de är ju som de är. Det här derbyt. Jag satt på... Får man lov att göra antireklam i Kick and Rush?
Verkligen. Jag vet vad du ska komma till. Så jag tar rygg på det här.
Ja, jag satt och såg matchen på Sveriges kanske sämsta pub. Liljeholmens O'Larys.
Oj.
När vi kom dit, de har inga öl på fat.
Nej. Varför inte?
Det finns inte.
Va?
Det finns ingen förklaring.
Vi drack ju det för några veckor sedan.
Ja,
när vi
men nej, det fanns ingen öl på fat. Mm. Så ville jag ha nachos-tallrik. Det finns inga nachos. Jag tar kycklingvinga. Det finns inte. Vad har ni då? Vi har burgare och Eriksberg på flaska. Jag bara, jag går upp och sätter mig för det var ganska fullt. Ovanvåningen stängd. Jaha, varför det? Den är det. Så att det är ju en upplevelse i sig att vara i den fattigaste miljön och se världens rikaste lag köra över världens högst betalande lag, kan vi kalla dem det.
Ja.
Första halvlek är ju fan mig helt sanslös. Nästan så här karaktäriserat av Citys 1-0 mål som är, alltså det är bara snusk. Är det ju. Mm.
Alla det är inte en bra sortens snusk heller.
Nej, nej. Vilka är det bra snusket?
Det är klart det finns bra snusk. Vet
du. Ja, men jag undrar, nu frågar dig Pontus.
Ja, men det kanske inte är ämne för den här podden. Det är vår systerpodd, Kicken Snusk.
Kicken Snusk?
Kicken Filf.
Är det den vi har bakom premiumvägg?
Ja, gud ja. Mm. Om vi ska förstöra våra karriärer ska vi ha betalt för det i alla fall.
Det är våran della pappa.
Men alltså... Det är ju, jag skrev på Twitter att jag försöker komma på något fyndigt. Jag har något utkast i Twitter. Så här, nu blir det många straffrunder för Henk Tenkates killar imorgon. Eller men det bara, fan, jag var bara så blown away. Alltså, 1-0 målet som bara är så här, ja, svin bra gjort. 2-0 målet där United har misstaget sätta Christian Eriksen på att bevaka.
Men alltså hålen. Bara i... Det måste ju finnas en plan där. Om Varann går ut så här, ja men han ska ha uppgift att hålla Haaland på fasta. Ja. Om det händer han går ut, vem tar honom?
Vi tar den kortaste killen.
Ja, men så, Christian Eriksen, killen kan ju inte ens hoppa, han är pacemaker.
Jag vet inte om det är så här, går det hand i hand.
Nej, jag är osäker på
din medicinska kompetens. Jo, men tror han får inte göra sådana hastiga förflyttningar liksom, på hög höjd. Så. Det går inte.
Ja, men, och sen 3-0-målet. Som är det bröna passningen till Haaland. Och det är något så konstigt med fotboll när alla vet vad som ska hända och det finns ingenting man kan göra åt det.
Mm. Jag sa att snusk. Bra snusk.
Nej, det är ju snusk är det liksom. Det sjukaste är, jag vet inte om ni tänkte på det, men det är ju inte ett... Alltså Haaland styr ju inte in den. Han skjuter den liggandes.
Ja, det är helt sjukt.
Alltså. Ja, det är bara så konstigt. Och sen 4-0, United-publiken lämnar. Där och då är jag ju fri från all form av rationellt tänkande och bara så här blown away, skrattar, gör fula gester mot United-fansen som går, mår otroligt bra. Sen, jag vet inte om ni upplevde andra halvlek, men det är så här, det är ju kanske den, det är nog det mest förnedrande jag sett United råka ut för i ett derby. Alltså 6-1, Why Always Me, där är det 2 mål sent, det är inte den här typen av överkörning som det är i den här matchen. Men detta är ju inte det gladaste jag varit i ett derby. För att andra halvlek är ju liksom bara en transportsträcka mot ingenting egentligen.
Det är klackledan liksom.
Ja, det är ju det. Och det är liksom, jag vet inte, det är nästan så här konstig känsla att så här, ja, United gör 3 mål. Jaha, skitsamma, eller?
Liksom. Ja, det betyder ju ingenting.
Nej. Ja, men det är ju sån otrolig, alltså är det 6-1 när Haaland petar in den till Foden.
Mm, perfekt också.
Ja, nej, det är 5-5, det är Fodens andra. Ja, när han är omringad av 6-7 spelare. Ja. Och bara så här, det spelar ingen roll, det är som att de är myror och han är liksom en pojke med förstoringsglas som bara bränner myrorna. Och så bara får han in den liksom, ja.
Ja, sen så är det ju just det, alltså är det när de står liksom upprörda längs straffområdeskanten. Ja, det är ju horribelt försvarsspel att det står typ 5 United-spelare som bara tittar på Haaland.
Ja, men det blir så himla, alltså det är så himla talande för vilken nivå Haaland är på och vilken nivå Uniteds försvaret är på. Mm. Alltså sen 6-1 Haalands inspel, det är helt perfekta. Mm. Det är ju bara jättebra gjort.
Alltså, jo, men det är nästan det läskigaste att, alltså jag har alltid sagt tidigare att liksom Peps största prestation var att han fick Nicolas Otamendi att vara en fungerande mittback. Det är numera den näst största, för nu har han lärt Erling Haaland passa också. Ja. Och då, alltså, då är det ju för sjukt liksom.
Ja, alltså han ska inte stå den passningen. Nej, men, att han står där och tar emot den, ja, men, alltså, och gör mål, ja, det var ju som Klopp sa när det var klart att Haaland skulle gå till City. Såhär, bara, well, he's gonna score a lot of goals with tap-ins, right? Mm. Och såhär, ja, det gör han ju. Men han gör ju också det här, vilket är en sån dimension i hans spel att det är skrämmande.
Ja, men som vi inte sett liksom. Nej. Och det är väldigt talande. Kommer ni ihåg den här intervjun som han gav att min dröm är att ha 5 touch i en match och att alla ska vara mål? Det Pep gick ut och sa att det tycker jag inte om att höra. Nej. Haaland ska vara involverad och det känns som att han har jobbat med att få honom involverad. Och det är inte bara det att han är involverad. De första matcherna, ja men så här, man var lite klunky så att säga. Första touchen var okej. Men inte mer. Och nu känns det som att han på nolltid liksom har lagt till en repertoar som inte jag sett tidigare. Han har ju bara varit en skenande noshörningen mot mål. Och det är han fortfarande samtidigt som han slår två perfekta inspel i den här matchen.
Ja, det är så jobbigt. Alltså han är verkligen, så det var ju någon som skrev det, han är Ivan Drago i lusekofta. Och det är ju, han är ju verkligen en... är ärkeskurk.
Ja.
Alltså han är, mm. han är ju, han, vad heter han i Marvel med handsken? Thanos.
Ja.
Ja. Det är ju inte min cup of tea, men han är ju han.
Mm.
Alltså helt oövervinnelig och liksom, det går inte att stoppa honom.
Dr. Manhattan, föräldrar, lyssnare.
Mm. Mm. Fint. Men så jag provar med bränna myror med Tim, eller vet du det, med förstoringsglas. Det känns ju, man ser ju den bilden framför sig. Erling ligger 3 år gammal över någon.
Ja, herregud vad mycket
du som ju var på plats i det. Fanns det mycket myrstackar där som du såg i Norge?
Alltså ja, alltså, det är ju mitt ute på landsbygden. Det finns nog all typ av ohyra. Norrmän bland annat. Ja, förlåt. Men det är lite konstigt med honom, för att det är så här, jag känner ju väldigt mycket med Foden liksom. Uppvuxen, mm. alltså Stockport född, uppvuxen hemma, liksom demolera, göra hattrick mot United. Det är ju jävligt speciellt. Det är väldigt tråkigt någonstans att roboten Haaland stjäl och showen från Phil Foden, så att säga. För att det är något mekaniskt i Haaland som är lite svårt att älska.
Om du har han ätit så himla mycket så här, älghjärta. Så han är ju hälften älg och hälften människa.
Ja, mm. världens bästa fotbollsspelande älg.
Ja.
Nej, men om man tar, så här, Ronaldinho var ju en person som alla, oavsett klubbsympati, älskade på ja. Något sätt. För det var något väldigt omekaniskt. Det var något så här levande i honom. Mm. Det är någonting i Haaland som är den raka motsatsen. Alltså jag kan imponeras något helt enormt. Jag kan liksom känna för honom, för att det finns en City-koppling. Han är liksom inte 100% så att säga legosoldat i det.
Mm.
Men det är ändå någonting med hela hans uppenbarelse som är så här, det finns liksom inte något älskvärt med honom. Han är bara liksom programmerad för att vara bäst.
Nej, men man är ju otroligt hänförd och häpen över liksom effektiviteten och hela urkraften.
Ja, men det är man är häpen, men är man hänförd? Det kan vara dit jag vill.
Jag var ju det i Dortmund, men nu är jag inte det längre.
Nej, men det är
du
liksom...
älskar honom, men du är inte förälskad i honom.
Nej, tack. Oj. Tack.
Fint.
Det är väl det jag känner.
Men håller du med, Pontus?
Ja, verkligen. Alltså, det är ju någonting i hans uppenbarelse som är att han är i en framtid där det är massa slag på slagfältet och han är roboten som de rikaste kan ta in och bara göra massaker med alla liksom. Mm. För han är, det är ju
Big Daddy.
Ja, men jag är verkligen, jag är helt övertygad om att han, det finns, när han slutar så kommer han vara ansedd vara den bästa anfallaren genom alla tider. För det finns,
ja, det är bara skador som kan stoppa den. Ja,
så här överlägsen har jag aldrig sett en Premier League-spelare vara. Som han är, alltså inte överlägsen i på ett sätt som Kevin De Bruyne kan vara. Han är överlägsen på ett annat sätt, men här är det ju bara ett, det är ju en, han gör ju hattrick varje match. Mm. Alltså det är ju som att han möter barn, som att han är en vuxen spelare som möter barn. Och det är klart att Messi och Ronaldo i sin prime var ju ännu bättre. Men i Premier League har jag aldrig sett någonting liknande i överlägsenhet.
Jag försöker tänka om det är så här någon rysäsong i Arsenal eller Suarez liksom legendariska 13-14. Ja,
men Suarez var ju inte överlägsen. Alltså han gjorde ju jättemycket mål och det hände saker hela tiden när han var involverad. Men han var inte, det var inte att det var en garanti att det kommer göras minst 2 mål från hans fot varje match han spelar.
Säg bara Kevin Phillips, Southampton, var det 99 där?
Ja, just det. Ja,
det är det senaste jag kan...
För de äldsta lyssnarna.
Precis.
Men det är intressant med Ronaldo, för det finns ju faktiskt någonting jämförbart här. Säsongen 14-15 när han är Real, så satt han 15 mål de första 8.
Mm.
Haaland har ju 14 på 8. Då slutade med 48 mål på 35 matcher för Ronaldo. Förutsatt att Haaland håller sig hel och kan spela 35 matcher. Det kanske inte blir så många, det beror väl på Champions League-spel och så vidare. Men där har vi ändå ett template att ungefär, alltså 45 plus är ju inte bara möjligt, just nu känns det ju rimligt.
Ja, det vore nästan en chock om det inte blir det. Liksom. Alltså det räcker att han gör 2 mål per match framöver. Men det är liksom, han är ju, och det finns ingenting som stoppar honom heller. Det spelar ingen roll. Jag ser inte att det finns en match där han inte kommer göra mål. Jag ser inte vilket försvar skulle kunna stoppa honom, framförallt när City i övrigt är så bra och robotliknande också.
Ja, det är ju Bourne som har hållit honom från att göra mål.
Ja, exakt.
Men kan vi inte bara dra till med en siffra var, så får vi se vem som kommer närmast i maj när säsongen summeras. Hur många mål gör han, Pontus? Du får börja.
Jag tror att han kommer landa på kanske, jag tror att det blir till slut kanske 43 mål. Att han slår ju rekordet med råge. Men att det blir någon form av roterande när det kommer till kuppspel och eventuellt att han drar på sig någon skada också. Men jag tror inte att han kommer bli sämre. Jag tror bara att han kommer inte få möjligheten att göra lika många mål.
Pontus 2-43.
Jag pushar upp det lite då för att det ska vara ball. Alltså jag tänker också att han ska inte spela VM. Och i mellandagarna där så kommer han vara fräsch och antagligen frustande jävla redo att springa ut och göra slavsylta med precis allting.
Han springer runt själv på ett, jag hade bara bombar upp.
Ja, exakt. Jag säger 48.
Då, jag drar till med 51.
Ja. Det, alltså det sjuka är att, ja, alltså varför inte?
Liksom. Ja, verkligen. Alltså, han är ju on pace att göra.
Men det finns ju en silver lining i det. Att för just nu känns det liksom så här uppgivet. Alltså det säger jag som sitt-supporter. Men, men just det här mekaniska i honom är ju att den här maskinen ska ju röra sig vidare. Premier League kommer bara behöva se ut så här i 3 år.
Men det är därför Age of Empires-referensen igen. Big Daddy, mekaniskt, den bara åker vidare. Någon annan kommer ta fuskkoderna sen och sen kommer allting bara
läppa
vidare. Otroligt daterade referenser med Kim Phillips.
Men det är ju någonting i det här som är lite skrämmande att City nu är så här bra. Eftersom det finns 4 kanske 5 klubbar som är väldigt intresserade av att det inte ska se ut så här. En gemensam nämnare är USA. En gemensam nämnare är att de har varit väldigt, väldigt intresserade av att ja, men, åtminstone sondera terrängen för Superliga. Och där någonstans så börjar det vara på den här nivån att det går inte att tävla med City. Det går inte att vara, det går liksom inte att tävla med dem ekonomiskt, det går inte att tävla med dem på planen. Då frågar sig, finns det någon återvändo? Och jag har svårt att se att framförallt när det kommer till ja, men de största klubbarna med amerikanska ägare, de är ju, alltså United kan ju konkurrera, men de gör det ju på lånade pengar. Det är ju på lånad tid. City är ju en aldrig sinande källa pengar. Liverpool har ju inga pengar. Så någonstans så jag är rädd för att det kommer att eskalera mot att röra sig bort från Premier League. Att man försöker ta död på den ligan som en tävling.
Florentino Perez öppnade väl på nytt för Superliga också?
Ja, alltså där är ju bara hoppas att fansen får se sitt. Men det finns ju en risk att när de känner att vi kan, vad vi än gör så kommer vi inte kunna konkurrera med City om vi inte börjar pumpa in samma mängd pengar. Och det kommer de aldrig kunna göra för att det inte är deras affärsmodeller. Och det är inte...
Men jag har ett superbra tips. Hitta på bolag.
Ja. Mm.
Och bara säga att de är sponsorer.
Men kanske typ så här spelbolag från Kina.
Ja, alltså krypto. Vad som helst i Asien. Ja. Det spelar inte så stor roll.
Som inte går att granska. Eller
exakt. Liksom. Någonstans i Östasien. Macau.
Ja, Macau. Jaha.
Det var kanske... nya nudelsponsor som går in med 300 miljarder per år.
Och det är så här, ja, men, och det är ju på riktigt det är ju en oro. Alltså att det finns den här överlägsenheten som det inte går att komma ikapp riktigt. Alltså Liverpool försökte göra det, men sen har de ju visst att de la 1 miljard på Darwin Nunez, men de kan inte lägga pengar som inte är genererade från klubben. Och vid minsta lilla en dålig säsong, ja, då tappar de jättemånga, mycket pengar och möjligheter att investera i truppen till exempel. Medan för Citys del, där spelar inte pengar någon roll. För motivet med City är inte att tjäna pengar. Motivet med Liverpool och United och Arsenal och Spurs, det är att tjäna pengar. Och Chelsea, de vill ju tjäna pengar. Och där är ju, det är en jättestor skillnad. Och där finns det ju någonting lite läskigt i att City blir så här överlägsna, så här dominanta. Och det spelar ingen roll att de startar med Ake och Kanji. Liksom. Diaz, Laporte på bänken, Stone skadad.
Ja. Rodri är skadad också,
ja,
ska jag säga.
Och det spelar liksom ingen roll. De är så pass överlägsna ändå. Och vad kan de andra klubbarna göra? För de kommer inte kunna göra det på sportslig väg eftersom de inte har samma finanser. Det finns liksom inte samma möjligheter. Och då börjar det bli lite läskigt när tävlingen försvinner i den ligan. För där finns det liksom stark ägarröster för att göra om ligan, förändra saker.
Jag vet vad de ska göra. De ska ju köpa upp det företaget som producerar eller liksom levererar, importerar älghjärtan och skjuter priserna, inflationspriser, så att inte strypa den kranen.
Ja, stryp älghjärtekranen. Då jävlar.
Efteråt då, våran favorit Erik Tenkate fick ju stå till svars såklart för det här.
Hank Tenkate.
Hank Tenkate. Henk Tenkate. Henk Tenkate, förlåt, jag har inte satt sig än riktigt. Henk Tenkate fick stå till svars lite grann för den här totala förnedringen. Och, men Ronaldo-grejen är väl ändå det som sticker ut och är intressant. Så här, liten koppling till vårt intro här också med Therese. Vad står, hur står ni i den frågan? Han hävdade ju själv att han inte kunde byta in Ronaldo för att det var liksom respektlöst mot hans karriär. Vad ska han in där och göra i den här totala förnedringen?
Ja, det finns väl en rimlighet i det. Alltså, eller det, till att börja med så han platsar ju inte i laget. Så det är väl...
Det kan ju inte säga.
Det kan inte han säga. Nej, men det är väl kort och gott det handlar om. Han platsar ju inte. Och då ska inte han spela.
I wouldn't bring him in because we are 4-0 down out of respect for Cristiano for his big career.
Nej, men det är, inte, det, alltså, det är ju rena dumheter. Alltså jag tycker... Ja, jag blir så förbannad på av respekt för hans karriär.
Ja, det är ju jättedumt.
Alltså, vad är det för typ av motivering? Jag fattar att han inte kan säga att Ronaldo är för dålig. Liksom. Men hur kan man ens säga det här? Då får man ju säga att det var av taktiska skäl. Jag ville ha en mer utpräglad djupledslöpare i Martial eller vad som helst. Mm. Vadå respekt för hans karriär? Vad är det för dumheter? Alltså, på riktigt, jag blir så jävla förbannad på dumheterna. Ska han sitta där som någon ambassadör då bara, eller?
Ja, precis. Sälja tröjor.
Ja, det gör han inte det heller.
Alltså, Ten Hag och Ronaldo vill bort, går inte att få bort honom, och Glazer vill att han ska vara kvar för att han fortfarande är, lyfter varumärket i stort. De har väl någon sån studie kanske att med Ronaldo i laget så är vi, säljer mer tröjor, mer angelägna. Ja, han är överlägset störst på sociala medier. Han har fler följare på Instagram än vad någon annan klubb har till exempel.
Ja, han har flest följare på Instagram.
Men vad tror ni Ronaldo själv då? Känner han, nu vill jag in här och försöka göra hattrick? Eller,
men, det spelar, bara var... men grejen är att det spelar väl ingen roll vad Ronaldo vill. Han är en kontrakterad fotbollsspelare.
Jo, men jag är bara intresserad av vad ni tror. Han vill ju såklart sitta och mysa kvar på bänken.
Nej, han vill ju spela i Bayern München. Han vill ju inte vara United.
Ja, men den matchen då?
Ja, men det är klart att han vill spela. Men den här, det är ju en icke-diskussion någonstans. Att, så här, visst, man kan ju fråga sig, varför bytte du inte in Ronaldo? Alltså, ja, alltså, då får man väl säga att nej, men det passade inte matchplanen. Eller vi hade andra spelare som passade bättre. Alltså, Martial ju 2 mål. Det är liksom... Men det... Men just det här med respektlöst och ska förklara, försvara det med att det är respekt för hans karriär. Det är ju alltså att det han menar är att hade det stått 1-1 hade jag bytt in honom. Men hade han det?
Nej.
Varför skulle han göra det? Han platsar ju inte. Det är klart att det är ju en löjlig
alltså,
diskussion.
Han kan ju fortfarande spela box liksom.
Ja, absolut.
Men det är ju inte en match, vad ska man säga? Matchen går ju inte åt ett håll där United har ett etablerat tryck och kan... Nej. Spela in bollar i box, så att det är ju liksom en match som passar Ronaldo väldigt dåligt.
Ja. Och det kan man ju också säga, alltså, hela diskussionen blir märklig. Alltså,
ja, men han öppnar ju upp för en diskussion som är helt sanslös,
ja.
Tycker jag.
Ja, verkligen.
Jag tror att han har också fått order om att liksom ha silkesvantarna på så fort han ska beröra ämnet. Jag tror det är bättre för Ronaldo själv, för klubben, för Ten Hag och liksom lugn och ro för honom om Ronaldo bara försvinner eller hade försvunnit. Nu är det inte det, men då slipper han den här typen av frågor. Då kan han behandla alla spelare egentligen på samma sätt. Nu måste han hantera den här liksom parian på något sätt för att det är den ikon det är. Och det tar så mycket energi, tror jag. Och bara störigt för bygget.
Om man ska vara sån, han bytte in Casemiro i underläge 4-0 eller 4-1 eller någonting. Casemiro har väl vunnit 5 Champions League. Det var ju inte så här respektfullt mot Casemiros karriär.
Nej.
Att gå in och bli bortdribblad av Jack Grealish.
Vi går vidare till nästa derby. Vi hade ju den tidiga lördagsmatchen också i norra London där Arsenal, inte på samma sätt som City kanske, gav lillebror en uppläxning, men ändå rejält jävla överlägsna. Man bara ser till hur offensiva chanserna och det här flödesstatistikschemat och vad det nu kallas för. Det var ju liksom en peak på Tottenham när de gjorde sitt mål. Annars var det ju ingenting. Även om det röda kortet, som kanske går att diskutera, förstörde ganska mycket av den här matchbilden, så hade det väl kanske inte spelat någon roll i slutändan. Arsenal hade vunnit ändå.
Ja, alltså det är ju känslan. Och vi pratade om det i det förkortade VAB-avsnittet senast, att Arsenal gick, det var ju en väldigt oväntad förlust nu med helgens resultat som facit, att United lyckades besegra det här Arsenal. Men matchen mot Brentford var, även om det då bara är Brentford, så himla tydligt att det fanns någonting annat, någonting speciellt i det här årets upplaga av Arsenal. Jag tyckte också att matchen var deras. Mm, och allting som har sett så bra ut med Conte ser helt plötsligt så destruktivt ut nu. Det är kanske nackdelen att vara, att ha den taktiska approachen som Conte har, att när han får resultatet med sig så känns det som att han kan ju potentiellt vinna vilken match som helst, men när det inte flyter så ser det trubbigt, tråkigt och bara liksom
frustrerat.
Ja, exakt.
Både Son och Charleston som är väldigt frustrerade, tyckte jag. Men vad det kan svänga på en match.
Nej, men alltså om du sätter känslan man lämnades med efter förra våren var att Contes Tottenham har ju någonting. Och liksom fart på Harry Kane på ett sätt så att han såg ut som Englands bästa anfallare. Nu har han blivit trumfad den här säsongen ändå. Men när det inte flyger, när det inte sitter, så finns det ju liksom inte, alltså i Atetas fall när allting var kolsvart, så kunde man ändå kanske skönja någon form av positiv filosofi där bakom. Eller som vi har pratat om Ten Hag, att det finns liksom en riktning rörelse de ska åt. Men Conte är ju inte utvecklartränaren heller, utan förvalta vinna tränare. Och när det då inte funkar, då ser det ju helt plötsligt katastrof ut på något sätt.
Ja, och det är väl, ska man väl, det är ju även så när de har vunnit och gjort många mål, det är inte alltid det ser jättebra ut. Alltså det är ju,
nej,
det
men då har du ju hela tiden, ja, liksom resultatet. Ja, ja, så det finns det ju någonting återigen mekaniskt, alltså maskin, Contes maskin.
Och det är väl det som kanske är positivt för dem här, att de står inte och faller på en ideologi. Alltså, kollar du typ Liverpools fall, så de har ju blivit sönderlästa liksom. Där faller man ju lite grann på att på spelsättet, systemet och hela liksom tron på det vi gör. Men för Contes del så är det ju någonting annat. De är ju, jag tror att det här betyder inte att de kommer vara dåliga nästa match. Alltså, det är en matchplan som inte gick hela vägen. Men det är en ny matchplan nästa helg. Det är inte samma matchplan varje helg. Liksom. Du står inte och faller med den ideologin, utan du står och faller med en matchplan eller med förberedelse inför en match. Eller sådär. Så jag tror att de kommer kunna hämta sig från det bättre än vad andra klubbar skulle kunna göra. Liksom. Mm. Just för att de har den mer reaktiva spelsättet och filosofin. Så, men någon som får ju också lyfta Arsenal som gör en helt magisk säsong än så länge.
Ja, men alltså, de känns ju legit på ett helt nytt sätt.
Ja, det blir ju otroligt spännande att se matchen mot Liverpool nu. Hur de presterar och om de någonstans kan vara... Ja, men,
när är den?
9:e på söndag.
Sunday. Bloody Sunday, som Bruno Lage hade sagt.
Alltså, Liverpool har Arsenal och City här nästa liga, va?
Ja. Make or break.
Ja, men på riktigt, säsongen avgörs ju någonstans.
Ja, ja, ja. Ja, ja, herregud.
Vi kommer till dem. Vi kommer till dem. Men alltså, det är ju... det var många som pekade ut det, men Granit Xhakas resa. Han är ju bra.
Ja, han är bra.
Det ser jättebra ut. Och det är lite så här... Jag vet att vi för... Nu är det ett par år sedan vi pratade om Jordan Henderson. Och att när han ombads göra för mycket på något sätt, att han blev en säkerhetsrisk. Och så tweakade Klopps hans roll lite mindre avancerade arbetsuppgifter så att säga på planen. Och plötsligt så bara klickade det. Och att Granit Xhaka har blivit en ledare när han till slut blev fråntagen kaptensbindel är ju liksom någonting också, att jag vet inte om det vägde tungt på honom, allting blev fel. Bad Arsenal-publiken dra åt helvete. Allting kändes ju liksom dött.
Jävlar vilken resa det från fuck your finger.
Ja, verkligen.
Och han är mer ledare nu som du säger,
ja, det är
än
det
när han hade binden.
Ja, ja. Jag menar, det är väl ett Arteta i City sades ju vara liksom man-management-killen. Främst där Pep är liksom det taktiska geniet. Och så fick Arteta ta mycket, vad ska man säga, spela psykologiskt. Och det kan man väl säga att han har haft en inverkan på Granit Xhaka.
Heart.
Ja.
Together, hold hands.
Now fucking aggressive in the second half, lads.
Men man hatar väl Xhaka lika mycket fortfarande?
Alltså.
Det är lite mindre tycker jag. Det känns som att han har dragit ner lite grann på det här shithousery-grejen. Men det är klart att det är väl ingen favoritspelare.
Jag bryr mig inte om honom.
Nej, jag också verkligen så här, förut var det ju verkligen att ja, men det var ju den spelaren man ogillade mest i Arsenal. Ja. Men
han var ju underhållande så sätt att det kunde liksom smälla när som helst. Ja, och när det inte gör det längre,
nej,
då är han mest ingenting. Han är bara en väldigt duktig fotbollsspelare. Sluta vara sånt. Sluta vara tråkiga. Bara bra.
Jag tänkte vara inne på Foden förut och jag tänkte England VM och det har varit landslagsuppehåll här. Saka som ser helt underbar ut i Arsenal också. Men hur håller ni dem, om man ska placera dem i samma fack, det kanske finns fler som jag glömmer bort här. Men Mount, Sterling, Saka, Foden, de fyra som slåss väl lite grann om i stort sett samma plats fast på lite olika kanter. Men vilka två håller ni liksom högst här som passar bäst som i VM som ska spela VM?
Det är lite svårt. Alltså med Southgate, Kane kommer ju starta. Och Sterling kommer ju starta under Southgate. Så då ska du ha en i mitten och en till på kanten. Ja. Och svårt att peta Foden just nu, känns det som.
Det går ju inte.
När han har fått igång målskytte också.
Ja. Jag skulle nog ha Foden och Saka. Ja. På sikt.
Alltså Mount har ju poängmässigt varit väldigt svag den här säsongen.
Ja. Men han är någonting annat också än de andra tre. Känns ju lite mer lik. Innande.
Ja, men kanske han är väldigt bra på att linka spelet också och, som, och driver bollen.
Glömmer jag bort någon? Det kanske är någon annan som ska in där.
Grealish.
Ja, just det.
Sen men, har ju Bowen har ju fått chansen också att spela. Alltså det finns många spelare i mixen, men jag skulle säga att jag tycker att det har varit märkligt hur man hanterat Sakas roll liksom. Att han är ju fantastisk på att få in bollen i straffområdet, och är det någonting de har Harry Kane där, någonting de behöver, så är det ju att skapa målchanser, och där är ju ja, jag tycker nästan att Saka och Foden är de man bör satsa på, framförallt också långsiktigt. Sen är jag ju, nu kanske får jag väl börja revidera lite grann, men jag har ju varit av åsikten att Sterling är Englands bästa fotbollsspelare när han är som bäst. Nu kanske inte är när det är längre, men så det finns ju någonting med Raheem Sterling som är extremt kittlande, för att han kan göra i princip vad som helst på sin dag. Men i nuläget så håller jag Saka och Foden som startspelare.
Mm. Ja, de måste nästan vara det. Jag håller med. Det är tråkigt för dynamiken, men alltså det är Sterling som ska peta i sådana fall, om man ska ha in Mount eller någonting. Och jag ser inte Southgate peta Sterling.
Nej, det är inte jag heller.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
Matchgenomgång.
Matchgenomgång. Matchgenomgång.
Då får vi egentligen prata om Liverpool. Vi måste dissekera det här försvarsspelet.
Måste vi göra det?
Ja, men du har blivit inkallad hit. Det är en uppsträckning på G. Nej, men Trossard första att göra hattrick på Anfield sen Andrei Arshavins dag.
Är det så?
Drygt 10 år sedan, tror
kul,
jag var.
Lite. Jag har missat den här helt. Ja, det gör mig lite munter.
09-10 säsongen.
Ja, men man saknar han. Liksom, springer runt och hyschar publiken med sin lilla liksom, scoutfrilla.
Ja, men det är också bra att det inte är så här att en Haaland typ eller så här, Aguero har inte gjort hattrick där. Eller,
ja, bra, han är Trossard.
Ja, han är svinbra. Men det är liksom det är de här lite, vad ska man säga, lite mer obskyra namnen då. Ja, det är Arshavin, Trossard, fint.
Och så var det någon till på typ 90-talet som jag har ingen. Ja,
nej, men det ska inte hända. Det är ju bedrövligt. Det är bedrövligt på alla sätt och vis. Alltså jag vet inte vad man det är någonting som är fundamentalt fel.
Ja, men jag tyckte man såg också att det knakade lite i fogarna när Klopp och Fabinho var uppenbart oense. Ja. Jag såg en sån här passmap och på den så jag är inte expert på att utläsa dem, ska man verkligen säga, men det är väldigt tydligt på hur passningar går att Fabinho är nästan den enda inom mittfälten, för högerkanten är jätteöverbelastad och så lite bättre på vänster, men Fabinho ombeds just nu göra väldigt mycket arbete, kanske den mest, alltså den viktigaste delen av planen. Och det känns inte som att Fabinho och Klopp är överens om hur det ska vara. Nej. Och när Trent ska vi ta Trent och landslaget och komma in på det?
Ja,
men alltså Gabby Agbonlahor, känd för sina kloka åsikter, gick ut och sa att han borde sluta i landslaget. Riktigt så illa behöver nog inte vara. Southgate försvinner efter VM. Det kan vi nästan ta gift på, va? Och då kommer det ju finnas en väg in för honom. Han har ju liksom X-egenskaper som ingen annan har. Ja. Och att inte ha med en sån kraft liksom i landslaget är ju bara korkat. Däremot så ser det ju jävla drövligt ut. För när han inte får ut något offensivt och är till synes ointresserad defensivt, så blir det ju såklart att man undrar, vad fan håller han på med?
Ja, nej, men det är ju, jag vet inte, allting är ju bara haveri. Men det är så, Klopp hade ju en 5 minuter rant om Trent liksom, där i samband med landslagsuttagningarna, att ja, men vad ska vi göra? Han är alldeles för bra för att inte vara involverad i det offensiva spelet.
Så,
då måste vi ha, då måste ju Matip eller Ibo eller
Ibrahim Konaté.
Ja, exakt.
Ibo.
Ja. Det var inte jag som sa det, var Klopp.
Hade han spelat i Eskils minne, hade han varit känd som Ibo.
Tänk på Jordan Ibe också. Alltså,
ja, just det. Klassisk, som jag en gång sa var en större talang än Raheem Sterling. takes Wijnemo. Och så, ja, men, och där krävs det ju att Henderson täcker upp. För Trent är mycket bättre offensivt än vad Henderson är. Och han får ut mycket mer av att vara, det pratar många, han måste in på mitten. Fast måste han verkligen, han får mycket mer ytor och mycket mer tid på sig på kanten.
Mm.
Det är ju, han har ju haft en helt perfekt roll där han har kunnat leverera bollar hur bra som helst. Och han har ju också de här crosspassningarna som är helt magiska. Liksom.
Ja.
Så att vända spelet som ingen annan kan göra riktigt. Men det är ju på bekostnad av det defensiva.
Och, ja, och det har ju alltid varit okej när liksom Liverpool har presterat och det har funnits andra. Alltså grejen är att just nu så man talar mycket om att United tappade sin fear factor efter Sir Alex, att lag kände att vi kan komma hit och få resultat. Och lite känns han samma med Liverpool nu, att det är så här, men vi behöver inte vara så oroliga för Mohamed Salah som vi var förut.
Mm.
Alltså han fixar inte det där själv. Vi behöver liksom inte falla tillbaka på det sättet. Van Dijk ser inte så himla bra ut.
Nej, igen, men det är det.
Och han räddade ju upp mycket av det innan, när det kom liksom en mot en situationer. Och annars var det ju så att Liverpools offensiv var så furiös att Trents eventuella defensiva brister inte exponerades. Det är samma, alltså om man tar då Citys defensiva uppställning mot United, det är ju egentligen så här, Akanji som jag tyckte var bra, Ake och ingen Rodri utan Gundogan som sexa. Det gör ju ingenting om du inte sätts på prov.
Nej.
Och lite så har det ju varit för Trent med rätta ska ju ha stort offensivt ansvar. Mm. För att han är svinbra på det. Men när till exempel Salah inte fungerar, så blir det ju väldigt mycket mer att han måste ta defensivt ansvar och exponeras. Är känslan?
Ja, och det finns, laget sitter ju inte ihop. Van Dijk sa ju, pratade ju om så här, varför funkar det inte liksom. Och sa, ja, men vi pressar inte. Vi har alltid pressat väldigt bra och det har varit vår framgångsfaktor, men nu kan vi inte det. Det går inte riktigt. Motståndarna börjar exponera våran höga backlinje. Och jag tror att Liverpool är det laget i Premier League som har högst expected goals against per skott. Alltså skotten som tas är mycket, mycket farligare än vad, något annat. Det är Chelsea som är på liknande nivåer. Mm. Och där har man liksom då ger man bort lägen med väldigt hög liksom, ja, men procentuell chans att bli mål på. Mm. Och det funkar ju inte. Då måste man ju förändra någonting. Eller antingen behöver man ju reinventa den där höga backlinjen, eller fundera på, men behöver vi göra på något annat sätt? Vi kanske måste få in en tredje mittback för att styra upp det. Jag vet inte vad det är så inne, men någonstans är det någonting som inte funkar. Och jag tycker 3-3-målet, det är ju supertydligt tecken på att pressspelet inte sitter överhuvudtaget. Salah håller på att försöka pressa, om det är Fältman eller vem det nu är som driver upp bollen, och blir bortdribblad, och då får han liksom 10 meter på sig att driva upp bollen, och så att hela mittfältet börjar helt genomspelat, och det finns ingen som är med och täcker upp. Och jag menar, det är helt omöjligt att försvara sig om det inte,
sen så tycker jag ändå att de kan göra bättre försök än vad de gör i Liverpools backlinje att försvara. Men jag håller med dig. Någonting är ju bara liksom skruvet.
Ja, men bollen ska ju inte komma ner där överhuvudtaget. Alltså det är ju någonstans så, du ska inte få slå in en boll därifrån. Sen att den studsar på Matips ben eller vad det är. Studsar,
ja,
det är,
men
ju,
det är tillfälligheter som uppstår för att de inte gör jobbet tidigare.
Ja, exakt. Och det är så här, när det inte sitter ihop i pressspelet, det är ju helt omöjligt att...
Men det är så konstigt, varför gör det inte det? Alltså jag fattar inte varför det inte gör det. Det är ju inte så att det är ett helt nytt lag.
Nej.
Det är inte så att det inte är spelare som är bekanta med den här typen av pressspel eller sina taktiska instruktioner. Jag ställer frågan igen. Hur länge sitter Klopps kvar?
Ja, alltså han kommer inte få sparken.
Nej, men jag kommer ställa frågan efter varje poängtapp här.
Ja, jo, men det är inte så att det känns
förlust mot Arsenal och City. Man åker ner under Bournemouth i tabellen. Gary O'Neill, succé.
Torsk mot Napoli.
Dominic Solanke gör 4 mål på 2 matcher.
Jag tror inte att Klopp sitter osäkert på något sätt. Men det är ju helt uppenbart att det är någonting som är åt helvete fel. Alltså nu hade man ju också en, hur länge sedan var det på att spela match? 3 veckor sedan.
Mm-hmm.
Det är ju, de har haft tid på sig att samla sig och formera om sig. Och så ser det ut så här. Alltså man gör 3 mål, men det är inte så att det gnistrar om offensiven heller. Det är ju snarare Brightons defensiv som är svajig i de lägena det blir mål liksom.
Man tänkte väl ändå där då när Liverpool vände 0-2 till 3-2 att okej, vi dodge that one. Och sen så,
ja, men sen händer ju, sen efter det så det händer ju ingenting. De är inte nära att göra 4-2 och sen ju Brighton 3-3 och efter det händer ju ingenting. De är inte i närheten. De försöker slå långa bollar på Nunez när han kommer in och de är för långa eller han blir avblåst för att han sparkar ner någon liksom. Det är alltså så här.
Fast ingen dansk att skalla på plan.
Nej, men det börjar ju bli. Alltså jag hånar dig lite för efter säsongstarten och de 2 första matcherna. Att så här, nu är det typ procentuellt kört med ligatiteln. Men jag håller på att vända här också att fan, snart är du kört med topp 4.
Ja, jo. Som tur är så är det många andra lag som också svajar.
Ja.
Men det måste ju vända snart. Alltså för så här länge kan du inte spela dåligt. Det håller liksom inte.
Nej, och det blir ju 2 nyckelmatcher mot Arsenal och City. För liksom torska dem, då sitter ju Arsenal och sticker iväg ännu mer. Då är ju de out liksom. Och positiva resultat för Spurs och Chelsea. Ett United som eventuellt studsar tillbaka. Och helt plötsligt så är ju då poängen, ja vad blir det då? Då blir det ju typ 5-7 poäng upp till en topp 4-plats. Ja. Jag är inte så jävla säker på att Klopp sitter kvar heller om det fortsätter dala och ingenting funkar.
Ja.
De måste skydda sina affärer, va?
Det är korrekt. Men de sparkade ju inte Rodgers. Alltså, de sparkade inte Rodgers när det gick fullständigt åt helvete.
Rodgers var aldrig så dålig.
Ja, det var han absolut.
om han får sparken först kommer han kanske vara tillgänglig.
Det är väldigt kul om Klopp får kicken från Liverpool innan Rodgers får från Leicester.
Ja, det vore ju helt sinnessjukt. Och Liverpool plockar in Rodgers.
Nej, men det gör de inte. Alltså din psykiska hälsa går ändå först där, tror jag, Pontus.
Ja, det är fan fint av dem.
Bruno Lage kommer ju vara tillgänglig, kanske.
Lage.
Ja, ska vi hoppa in på Wolverhampton?
Ja, men vi kan väl göra det när vi ändå pratar om sparkade tränare. Diego Costa fick komma in, men det kunde inte rädda tränaren som blir den tredje eller fjärde.
Ja, men det är tredje, va? Och det som är intressant är väl att vi har ju pratat mycket om potentiella sparkningar här, va? Nämnde vi Scott Parker? Nämnde vi Thomas Tuchel?
Nej.
Nämnde vi Bruno Lage? Nej, vi gjorde fan inte det. Nej. Jag var så insnöjad i Rodgers, Lampard, Moyes, Gerard.
Jag vill ändå ge oss att så här, Scott Parker kom lite som en blixt från klar himmel.
Ja, det får man säga.
Tuchel kanske man hade kunnat förutse, men den här tycker jag framförallt, här skulle vi fan ha pratat, du och jag tror jag var inne i vårt införavsnitt och pratade om att Wolves, det ser inte så jävla bra ut alltså.
Nej, det här får ni ta på er faktiskt.
Ja, det gör jag.
Ansvaret är helt och fullt vårt.
Ansvarig utgivare är Petter Landén och Paul Svinemo.
Ja, men det är ju bedrövligt.
Jag tänker, nu kom det uppgifter om att Wolves tittar på Sporting Club de Portugals tränare Ruben Amorim. Och jag vill säga att det finns betydligt mer förkastliga skurkprojekt i fotbollsvärlden. I Premier League så finns ett antal. City definitivt en av dem. Men är Wolves det mest ointressanta skurkprojektet? Det är bara så här, alltså det är bara så här, jaha, en ny portugis, jag kan värva. Jaha, han värvar en portugis. Ja, okej, ja. Hon är spelare i röd och grön bortatröja. Det är så här, det är inte ett projekt man kan hata, men man kan fan bli uttråkad av det.
Ja,
alltså.
Ja, framförallt med Bruno Lage också som tränare. Men det är ju kul att de här...
Men känner du någon, har du ens vilopuls när du får höra att det är Ruben Amorim. Liksom. Jag känner att mitt EKG börjar plattas ut. Liksom. Diego Costa är det enda jag bryr mig om med Wolves. Han skickar skiten.
Men det är lite kul med Wolves att de har ju dels den här Newcastle-skurkaktigheten med
Jorge Mendes lilla projekt för att tvätta pengar.
Ja, så där pengar och liksom så här, men sen har de också den här känslan av att med typ när United värvar Jisun Park för att blidka sina sydkoreanska fans liksom, eller en skurkstat köper en klubb och direkt bara, om vi plockar in en saudier till klubben, det är lite det också, att bara plocka in portugiser, det är ju lite kul. Det är ju någonting, det är ju,
ja, men det fanns ett nyhetens behag, men nu är det så här, ja, Pedro Gonçalves ska alltså spela för Wolves, okej. Okay. Jag förstår han som Diego Costa är Brazilian Spanish, you know? Liksom, det är ju det som är chocken. Det är ju inte för att Diego Costa var bra, det är att han inte är portugis. Det är ju det han reagerar på. Vi har tolkat klippet fel.
How Diego Costa?
Diego Costa, ja.
Yeah.
Hur låter motsvarigheten i, liksom, som är trött på alla portugiser som reagerar liksom totala motsatsen när den här tränaren plockas in då?
Ruben Amorim, all right. Yeah, it makes sense.
Portuguese, right?
Ja. Fy fan. Ay, jag är så jävla uttråkad av Wolves. Alltså. Vilken jävla skitklubb.
How Diego Costa?
Första segern för Graham Potter i detta Chelsea som kom ju lite kontroversiellt, får man väl säga. Thiago Silva som väl inblandade i Aubameyangs mål som borde... Vart utvisad?
Alltså alldeles tveklöst. Vi tog inte upp Emerson Royals utvisning åt Arsenal. Och visst, det är ju dobba på fotled. Men jag tycker intention är viktigt. Jag tycker verkligen det. Alltså, Emerson, det är klantigt, eventuellt gränsande mot farligt. Men med tanke på vad som släpps i andra matcher så tycker jag verkligen att det här hade kunnat vara gult. Alltså Emerson skulle kunna vara gult.
Ja.
För att han försöker liksom inte ens gå in i tacklingssituationen. Det blir fel. Det kan hända när det går fort. Men Thiago Silva stoppar ju medvetet bollen med handen i ett läge där Crystal Palace kan avancera mot ett fritt mål. Det är, alltså jag förstår inte, och det är ju här problemet med VAR uppstår, att vi har höga förväntningar på att du kan rätta till fel, men det fortfarande är subjektiva domarbedömningar.
Ja, det skulle de ju ta bort med den här centrala VAR-organisationen där det ska vara samma bedömning från samma personer, men det blir helt konstigt.
Det är huvudlöst, alltså det är, ja. Så, det är solklart rött kort.
Det är
solklart. Ja. Och det är sånt som gör en... Det är inte det mest förbannade i den här matchen. Får jag säga vad det är?
Absolut.
Det är megatönten Conor Gallagher.
Ja, oh, gud vad producerande det var.
Chelsea-produkt, through and through. Ett år utlånad Crystal Palace. Gör sitt första seniormål för Chelsea på ett makalöst snyggt sätt. Vinner matchen och firar inte. Dra åt alla sorters helveten. Ja, men på riktigt. På riktigt. Vad är det för tönteri?
Ja,
han har ingenting att tacka Crystal Palace för. Jag tycker inte det. Fira ett mål, människa. Ett jättestort, viktigt mål för honom. Aj, jag är så uppgiven.
Ja, men det är ju jättekonstigt. Alltså, vart går gränsen? Alltså, räcker det att ha kollat på en match med ett annat lag så ska du sluta fira. Det är då föredrar jag ändå Conor Cody-firandet.
Ja. Ja, alla gånger.
Alltså, då ska jag säga att jag uppskattar ju inte hans firande, men jag föredrar att en för detta Liverpool-spelare firar mot Liverpool än att Conor Gallagher inte firar mot Crystal Palace.
Ja. Nej, men jag förstår helt om Henke Larsson går till Barcelona och gör mål mot Celtic.
Ja.
Helt rätt. Alltså, där, jag tror det gjorde ont i honom.
Ja.
Liksom. Men det var ju liksom staden, laget som gjorde honom.
Men han skulle ju kunna, helt klart skulle ju kunna åka till Celtic Park och stå i Green Brigade.
Ja.
Alltså, det är inte så att Conor Gallagher på fritiden, han är så här spelledig helg, går och ställer sig i Crystal Palace-klacken.
Nej, exakt. Och grejen är, du kan ju komma och få väldigt starka band till en klubb utan att vara därifrån. Daniel Agger skulle ju liksom inte fira om han skulle nicka in en hörna för Brönnby mot Liverpool i Conference League där de spelar nästa säsong antagligen. Nu spelar ju inte Agger längre, men den köper jag med liksom ett år på lån.
Du är mer hånfullt mot Chelsea-fansen än vad det är respektfullt mot Crystal Palace.
Exakt. Jag ser fram emot när Pierre-Emerick Aubameyang firar Adebayor-style när han äter mot Arsenal. Det är det jag vill säga. Mer sån shithousery. Alltså. Den här typen av... Alltså, det, precis som du säger, det är ju inte respekt mot Crystal Palace. Det är ju snarare respektlöst mot Chelsea.
Ja, alltså det är inte så att Palace-fansen hade förväntat sig.
Det är skitsvårt alltså. Också för alla Chelsea-spelare. Som, de har ju varit på lån i 88 klubbar samtliga. Liksom. De kan ju inte fira mot någon.
De har som en hel checklist som är inne i omklädningsrummet innan. Okej, mot dem får jag inte dem.
Exakt.
Okej,
ja, shit.
Nästa helg, det stora vi har att se fram emot är ju Arsenal-Liverpool får väl ändå säga. Det kan definiera båda lagets säsong. Är Arsenal det laget som kommer haka på i toppen ihop med City eller kommer de halka efter eller kommer Liverpool?
Arsenal leder just nu, jag ska ändå säga det.
Ja, men vi måste ju se det på det sättet. Mm. Jag ser inte tabellen som att Arsenal leder, jag ser det som att de hakar på City.
Vi är 4-4 va?
Nej, men annars, alltså, jag är ändå rätt nyfiken på Brighton-Tottenham. För att Tottenham behöver ett ganska positivt resultat. Men Brighton är ju inte pushovers direkt.
Nej, det var kul också när Klopp förklarade hur kunde de chocka er så mycket. Ja, vi visste ju inte hur de skulle spela. Nej. Vadå, förväntar du att alla lag ska komma till det innan med en bok? Mm. Och så här, men det är ändå positivt för Conte, jag menar, han kommer ju gå in här och veta exakt hur Brighton kommer spela.
Exakt. Mm. Och om Brendan Rodgers inte har fått kicken efter kvällens 1-1 hemma mot Nottingham, så kanske det sker borta mot Bournemouth nästa helg då.
Oh.
Jag sitter bara på Rodgers sack watch. Någon gång måste det slå in alltså.
Har du notiser så fort det kommer en tweet om innehåller Rodgers och sack?
Ja, exakt.
Men han sa ju att jag har full backing of the board, då vet man att nu är det nära.
Det var väl allt pojkar. Tack ja, Petter, tack Pontus. Skriv gärna till oss på Twitter, Kick and Rush, skriv till Petter, skriv till Pontus, håna, hylla, tipsa.
Ja, tack till alla utom Wolves och Conor Gallagher.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.